Kunskapsdialog om plan- och bygglagen. Utdömande av vite i mark- och miljödomstolen. Föredragshållare är Mattias Hodsoll, beredningsjurist på mark- och miljödomstolen i Nacka.
Hej och välkommen till den här kunskapsdialogen om vitesmål i mark- och miljödomstol. Idag ska vi gå igenom handläggningen av vitesmål, de kontroller som mark- och miljödomstolen gör när en ansökan kommer in och lite kort vilka beredningsåtgärder som normalt sett vidtas innan målet avgörs. Eftersom vår tid är begränsad så blir det ganska översiktligt, men vi ska lägga lite extra tid på de punkter som oftast verkar orsaka trassel. En sak om vitesmål som kan vara bra att ta med sig i bakhuvudet redan nu är att vitesmål i praxis anses ha en straffrättslig karaktär. Det vill säga på vissa sätt så liknar mål om utdömande av vite ett brottmål eftersom det rör sig om en slags tvång för en enskilde genom en ekonomisk sanktion. Av den anledningen så ställs ganska stränga krav på utformningen av föreläggandet som ligger till grund för vitets utdömande och på sökandens talan. Och det innebär också att bevisbördan som utgångspunkt ligger på sökanden. Det vill säga sökanden måste kunna visa allt som den påstår och det är oftast genom någon form av dokumentation. Till att börja med så kan vi titta översiktligt på processens gång. När en ansökan om vite kommer in till mark- och miljödomstolen så görs ett antal kontroller av innehållet i ansökan. Om allt ser bra ut så delges adressaten ett föreläggande om att yttra sig över ansökan med tillhörande handlingar. Om den är delges och inte svarar inom angiven tid eller om svaret inte innehåller något som talar emot utdömande så meddelar domstolen en dom om utdömande av vite. I annat fall så genomförs en skriftväxling mellan parterna där de får yttra sig till dess att domstolen anser att målet är tillräckligt utrett för ett avgörande. Vilka är då kontrollerna som mark- och miljödomstolen gör? Först och främst kontrolleras att det har hamnat i rätt forum. Enligt plan- och bygglagen och lagen om mark- och miljödomstolen så prövas mål om utdömande av vite av den mark- och miljödomstol inom vars område myndigheten ligger. Och undrar man vilka kommuner som ingår i respektive domsaga så kan man titta i förordning 2010:984 om mark- och miljödomstolarnas domsområden. Ansökan ska också innehålla uppgifter om motparten och kontaktuppgifter till denne och de uppgifterna listas i 5 § lagen om domstolsärenden. Vidare så ska man såklart ha ett bestämt yrkande. Är det ett enkelt vite så kan man ofta helt enkelt yrka utdömande i enlighet med det ursprungliga föreläggandet. Och om ansökan avser ett löpande vite så måste det framgå för vilken period vitet ska dömas ut. Nu kommer vi till de punkter som kanske oftare kan föra med sig hinder för utdömande. Det första är behörig sökande. Det är ju myndigheten som har utfärdat det ursprungliga föreläggandet som är behörig att ansöka om utdömande. Vilket framgår av 6 § i viteslagen. Sökandens behörighet kontrolleras alltid och därför bör man som rutin alltid ange vem som gör ansökan, vilken befattning de har och skicka med behörighetshandlingar. Ofta är det en tjänsteman på myndigheten som beslutar om ansökan genom ett delegationsbeslut och i sådana fall så ska handlingar som visar tjänstemans behörighet ges in med ansökan och då är det oftast en aktuell delegationsordning som gäller. Sådana behörighetshandlingar krävs egentligen i alla fall där det inte är nämnden som vid ett sammanträde beslutar direkt om att ansöka om utdömande. Även i de fall då det är en områdes- eller avdelningschef till exempel så krävs en delegationsordning. Och det spelar heller ingen roll att det är samma person som ansöker om utdömande som meddelade det ursprungliga föreläggandet. Och man kan se ett exempel på det här i mark- och miljööverdomstolens dom i mål nummer M5773/17. Om det inte framgår av handlingarna att sökanden är behörig så kompletteringsföreläggs sökanden och kommer det inte in adekvata handlingar då så kan målet komma att avvisas. Sen kommer vi till själva det ursprungliga föreläggandet och det måste såklart skickas in med ansökan också för att man ska kunna kontrollera om det finns någon grund för att döma ut vite överhuvudtaget. Vitesföreläggandet måste ju också delges adressaten enligt 2 § i viteslagen. Och därför bör man skicka med handlingar som visar detta med ansökan, till exempel ett undertecknat delgivningskvitto, en bekräftelse av utfört delgivningsuppdrag eller kanske en tjänsteanteckning där det framgår att adressaten själv bekräftar mottagande av handlingarna. Om föreläggandet överklagades och därefter ändrades genom en dom eller ett beslut så måste den domen eller beslutet också delges adressaten. Och det gäller så länge det inte handlar om saker som till exempel att flytta fram tiden för fullgörande eller något annat som inte har med själva sakfrågan att göra. Där kan man titta på mark- och miljööverdomstolens avgörande 2013:10. Man måste också visa att föreläggandet har vunnit laga kraft. Sen kommer kontrollen av själva föreläggandet i sig. Om föreläggandet har prövats tidigare så kan det bara underkännas av domstolen om det inte är lagligen grundat eller om det innehåller ett väsentligt eller uppenbart fel. Och där kan man titta på Möds dom i mål nummer P3685/18. Om det inte tidigare har prövats så gör Mark- och miljödomstolen en viss prövning av föreläggandet i samband med ansökan om utdömande av vite. Och det kommer sig av att i praxis har det fastställts att en förutsättning för att döma ut vite är att adressaten har fått information om vilka krav som ställs på honom eller henne för att de ska undgå vite. Och föreläggandet måste alltså tydligt ange vad som ska göras eller inte få göras. Det finns ett visst utrymme i och för sig för att utöver själva föreläggandet också tolka det mot bakgrund av vad som förekommit vid kontakter mellan myndigheten och den enskilde. Till exempel telefonsamtal eller mejlkorrespondens. Men då är det nästan bara dokumenterade kontakter som ges någon betydelse. Och allt det här som jag har sagt nu, det framgår av regeringsrättens avgörande RÅ 1990 REF 39. Och det betyder att om Mark- och miljödomstolen bedömer att det ursprungliga föreläggandet kan uppfattas som alltför otydligt av den enskilde så finns det möjlighet att ansökan om utdömande av vite avslås eftersom man då inte anser att den enskilde har haft en tillräcklig möjlighet att efterleva föreläggandet. Det förekommer ju till exempel när det är fråga om ovårdade tomter att enskilda föreläggs att åtgärda tomten eller tillse att tomten inte orsakar olägenhet. Sådana skrivningar är ju såklart alldeles för allmänna för att den enskilde med säkerhet ska veta vad som krävs för att fullgöra föreläggandet. Och det är sånt som kan leda till att en ansökan om utdömande avslås. Sen kommer vi till överträdelsen. Sökaren måste till sist ange vilket föreläggande eller förbud som har överträtts och på vilket sätt det har skett. Och här är det inte heller helt ovanligt att det kan uppstå oklarheter. Som vi tog upp inledningsvis så vilar ju bevisbördan som utgångspunkt på myndigheten. Och ofta så kan man vid handläggningen av ett mål ana att sakförhållandena framstår som ganska självklara för de som handlägger ärendet på kommunen. De har ju haft direkt kontakt med adressaten och ofta varit på plats vid ett eller flera tillfällen för att inspektera den aktuella fastigheten eller byggnaden eller vad det nu kan röra sig om. Och det verkar ibland leda till att inte all information i ärendet dokumenteras och det kan i sig leda till problem vid utdömande av vitet. Domstolen kan ju bara utgå ifrån den dokumentation som faktiskt finns i målet. Det förekommer till exempel ibland att i ansökan anges att platsbesök har genomförts efter tiden för fullgörande av föreläggandet har gått ut och att det då observerats att föreläggandet inte efterlevs. Men utan att det egentligen beskrivs vilka konkreta observationer som har gjorts eller hur de visar att föreläggandet inte har fullgjorts. Motsatsen till det här, det är ju när man får det allra bästa underlaget som ju typiskt sett är ett protokoll med foton från platsbesök med förtydligande kommentarer och så vidare. Då det ofta är väldigt tydligt om föreläggandet har efterlevts eller inte. Nu är det tyvärr redan dags att runda av den här dialogen. Jag hoppas att det i någon mån har framgått att den röda tråden genom de potentiella problem som vi har hunnit röra vid här är frågan om dokumentation och tydlighet. Min uppfattning är att den absoluta majoriteten av de domar där ansökningar avslås grundas på att det saknas dokumentation i någon form. Det vill säga att myndigheten egentligen inte har uppfyllt sin bevisbörda. Avslutningsvis så vill jag därför slå ett slag för Boverkets sida, PBL-kunskapsbanken, som innehåller mycket bra information om vite och vad man behöver tänka på både vid utdömande och vid utformningen av själva föreläggandet. Tack så mycket för mig!